Det här är Folk i Finland. Dagens gäst heter Annika Åman och är regissör. Hon har regisserat Sommarteatern i Oravais under Liten himmel som går sommaren 2019. Hon har också regisserat flera tidigare succéer på samma sommarteater. Annika Åman bor i Vasa och är förutom regissör också en av två ledare för Unga scenkompaniet. Välkommen hit, Annika Åman.
Tack ska du ha.
Vem är du och vad har du för bakgrund, helt kort?
Jag är hemma från Oravais där jag då har regisserat ett antal pjäser och medverkat sedan jag själv var 15 år. Och Oravais teater blev nog språngbrädan för mig in i min karriär och mitt yrkesval. Så jag har studerat scenkonst på yrkeshögskolan Novia. Det är en 4-årig yrkeshögskoleutbildning, så en kandidatexamen motsvarar den. Och kort efter det så startade jag min egna fria teatergrupp tillsammans med Alexandra Mangs, Unga scenkompaniet, som nu har varit verksam i 7 år snart. Vi hittade varandra redan under utbildningen och insåg att vi klickade genast och hade samma vision, framförallt när det gällde barn- och ungdomsteater och hur vi ville förnya den i Finland, inspirerad av Susanne Osten från Sverige.
Under Liten himmel, alltså på Kyroboas i Kimobrukstrakten. Berätta, hur kom den här idén till och vad är det för någonting?
Under Liten himmel är Peter Snickars pjäs om profetissan Maria Åkerblom, som var verksam i framförallt Österbotten då under 1920-talet ungefär. Och den här pjäsen sattes upp på Vasa teater redan år 2005. Och då hade jag precis inlett mina scenkonststudier här i Vasa och fick som uppdrag att göra ett pedagogiskt arbete till föreställningen, eftersom jag skulle jobba med en grupp hörselskadade ungdomar som skulle se den här pjäsen. Och jag blev väldigt starkt berörd av den här pjäsen. Jag har själv rötter från norra Österbotten och Kronoby och Terjärvtrakten. Så jag har ju hört berättas om Maria Åkerblom sedan jag var barn och var väldigt fascinerad av henne. Och sen så kom Gustav Björkstrands bok ut år 2011.
Som handlar om hennes rörelse.
Ja, han har ju doktorerat på Åkerblomrörelsen och ägnat nästan hela sitt liv åt att forska kring den här rörelsen och så här. Och den köpte jag då genast när den kom ut, och vi funderade då vad vi ska välja för pjäs nu inför den här spelsäsongen. Vi hade en renovering av vridläktaren på gång, men finansieringen var inte ännu riktigt klar, så då blev det så att vi sökte en pjäs med ganska kort varsel, eftersom det skulle bli en spelperiod också denna sommar. Och Oravais teater har ju genom åren haft det här lokalhistoriska som sitt flaggskepp, men vi har också spelat klassiska dramer och pjäser ur världsdramatiken. Så då tänkte jag att kanske det är en sån pjäs vi ska leta efter nu, att vi ska sätta upp någon klassisk pjäs och göra den i nytappning eller så här. Och jag läste väldigt många pjäser och jag sökte pjäser här på biblioteket och på nätet, och ingenting kändes riktigt rätt förrän jag kom att tänka på Peters pjäs Under liten himmel och berättelsen om Maria Åkerblom. Och sen när jag väl började tänka på den här pjäsen, och ja, idéer kommer ju genast till en som regissör, och man får väldigt starka bilder för sitt inre och känner att magkänslan säger att det här är rätt. Så då kunde jag sen inte släppa den här tanken. Vi började genast spinna vidare på liksom de kopplingar som man kan göra till dagens samhälle med farliga ledare och nya marior som uppstår hela tiden. Och vi fick rättigheterna då, att vi fick uppföra den här pjäsen, och att jag fick tillstånd att bearbeta den. För det var just det, att det krävdes en hel del bearbetning för att förverkliga en sån pjäs på en utomhusscen.
Och vad var det för slags bearbetning som du måste...
Pjäsen är ju egentligen skriven för 10-12 personer på en inomhusscen. Min vision var ju att också komplettera Peters manus med sådant som jag då redan hade läst i den här Gustav Björkstrands bok. Sånt som jag kände till, verkliga personer, verkliga händelser. Att få till det här livet i Österbotten och kring Maria Åkerblom, också motsättningarna. som kanske inte fanns med lika starkt i Peters pjäs.
Men vad hade det att göra med att du hittade nya spännande saker, eller var det mer för att anpassa den till den här spelplatsen som...
Både och, alltså utmaningen för mig låg nog i att dels bearbeta den för våra skådespelare, eftersom vi ju har ett stort antal skådespelare, cirka 30 personer och många teaterintresserade barn och ungdomar. Att få med dem, hur ska vi få in barnen och ungdomarna som ju har en självskriven roll i en sån här religiös sammanslutning. Eller i alla religiösa sammanslutningar ska vi säga så. Finns ju barn och ungdomar med som kanske inte av egen fri vilja heller har valt att gå med. Och sen som du sa, att anpassa pjäsen till vår spelplats där vi har 360 grader natur att tillgå.
Mm.
Hur kan jag använda den och få till spännande kontraster? För att det här är ju en väldigt, väldigt spännande pjäs. Ingen barnpjäs, även om vi har med många barn på scenen. Maria Åkerblom var ju en väldigt omstridd person. Och hon är ju en av de mest kända kvinnorna inom Finlands kriminalhistoria, kan vi säga. Men jag såg egentligen aldrig det här som någon svårighet, utan tvärtom så gick jag liksom igång på det här, att hur kan jag använda miljön, hur kan jag använda skådespelarna, vilka element vill jag ha med, vilka händelser och personer vill jag ännu ha med.
Och den här karaktären då, Åkerblom, vad är det som gör att hon blir den ledaren som får med sig de här? Vad var hon för en?
Ja, det här funderar vi på hela tiden några svar får vi kanske aldrig, men jag tycker att det är väldigt intressant att fundera på, som sagt, vilka kopplingar man kan göra till dagens samhälle, att se tillbaka på historien, vilka starka radikala ledare har kommit till makten och varför.
Den tiden var tuff här i Finland, eller hur?
Maria Åkerblom var ju verksam en tid före och efter inbördeskriget i Finland 1918. Så det här var ju, som du sa, en väldigt turbulent och orolig tid i Finlands historia. Och folk var i behov av en ledare och kanske en andlig ledare. Och i svåra tider så uppstår ju ofta såna här ledare. Eller det är en bra grogrund för ledare, här radikala rörelser att växa fram. Att jag tror att Marias intentioner från början var goda. Och det här att hon överlevde en svår sjukdomstid och plötsligt reste sig i sin säng och började predika, den här outbildade flickan som hade varit sjuk och aldrig fått någon utbildning eller så, knappt ens gått till kyrkan, plötsligt stiger upp och börjar citera Bibeln med en väldigt trollbindande predikostil. Så det här var ju förstås ett under i sig. Men hon kom ju från väldigt, väldigt torftiga förhållanden och skickades iväg redan som femåring till fosterfamilj eftersom hennes egen familj inte förmådde ta hand om henne. Hon hade väldigt många syskon och man levde väldigt fattigt i ett litet torp i Snappertuna, i Antby Snappertuna i södra Finland. Och där tog allting sin början och sen var hon verksam ett tag i Nyland. Och medan hon ännu var verksam i Nyland predikade hon alltid i sin säng. Så här att folk sjöng salmer runt om henne tills hon föll i dvala och började predika i sömnen. Så därav räknades hon då som en sömnpredikant. Och det fanns ju en del sådana i Finland och hade funnits tidigare.
Ja, det var inget nytt fenomen med henne.
Nej, precis. Mm. Men sen blev hon som sagt verksam i Österbotten och formade en stark församling i norra Österbotten och framförallt i Karleby och Terjärv-trakten. Men ja, som sagt, jag funderar mycket på den här barndomen och vad det här betydde. Eller vilken betydelse den här barndomen hade för Maria Åkerblom. Och jag tror att vi alltid kan härleda saker och ting till barndomen. Att jag tror att mycket av Maria Åkerbloms personlighet och hennes sätt och hennes drag som bottnar i den här barndomen. Det är någon slags överlevnadsinstinkt, tror jag. Att man tar på sig någon roll för som man egentligen... Eller blir någon som man egentligen inte är. Och sen, ja, jag pratar om att hennes intentioner kanske till en början var goda, men sen liksom det här med att få makt så är ju också väldigt farligt.
Det här är Folk i Finland och du lyssnar på en intervju med regissören Annika Åhman. Hur kom det sig att du upptäckte teater?
Allting börjar nog med skrivandet. Det lärde jag mig väldigt tidigt, att läsa och skriva. Och att skriva egna berättelser. Det höll jag på med redan som femåring. Så jag känner väl att skrivandet är min starkaste ådra. Där har allting börjat. Teater var nog egentligen inte ett så självklart val för mig. Jag ställer mig ogärna på scenen själv. Jag har ju hittat min roll nu som regissör, där jag faktiskt känner att jag får spela på alla mina strängar. Men teater kom in i bilden när jag var 14-15. Jag har alltid musicerat också, och till revyn i Oravais så behövdes sångkunniga flickor, kvinnor. Så på den banan är det att jag blev tillfrågad att vara med i revyn. Och ganska många skådespelare som är verksamma på revyn är också verksamma vid Oravais teater sommartid. Så det här var ju jätteroligt förstås, att jag hade ingen aning om hur man gör revy, eller jag hade kanske aldrig sett en revy, var inte särskilt intresserad av lokalpolitiken eller så, förstod kanske inte alla gånger vad de här skämten gick ut på, men det var ju den här gemenskapen och framförallt att jag fick vara med och skriva sketcher själv, och jag fick stå på scenen och sjunga och märkte att det här var jätteroligt. Och sen blev jag tillfrågad då, när spelsäsongen med revyn var över, att men kanske du följer med till Chiroboas också. Och så jag halkade ju in på Oravais teater då som 15-åring, och sen var jag fast. Så jag har varit verksam som skådespelare då. Var det pjäsen Järnet kanske?
Mm. Det här var efter Sven Duva, så det var inte...
Ja, det var efter Sven Duva. Men ändå en lokal historisk pjäs om den här brukstiden.
Ja.
Vilchimo bruk.
Ja. Men det här med skrivandet, hade du andra planer med den teatern? Eller?
Jag har väl alltid närt en dröm om att bli författare.
Mm.
Jag har mina bokprojekt som ligger och väntar, så någon vacker dag kanske jag också ger ut någon bok.
Men du har ju skrivit rätt många pjäser ändå för er verksamhet.
Ja, det har det blivit.
Mm. Mm.
Jag ser väl de här pjäserna om lumpänglar som mitt livsverk hittills. Två stora dramer med lokal historisk anknytning. Sen har jag skrivit en hel del pjäser för Unga scenkompaniet också.
Ja, precis. Lumpänglar var ju en jättestor succé. Det var väl två omgångar till och med. Två delar och spelade flera år också.
Ja, den första pjäsen Lumpänglar spelades 2013 och 14. Det var då den första delen. Och den här historien, ja, det finns ju hur mycket som helst att ösa ur lokalhistorien.
För det var lokalt Oravais det?
Ja,
det var inte
precis.
Det var så det här.
Nej, det var Oravais, och gällde Oravais fabrik som ju faktiskt var en av Finlands största och viktigaste textilindustrier.
På vilken tid talar vi då?
Från slutet av 1800-talet, men framförallt på 1900-talet och ända fram till... Ja, den här epoken har sträckt sig över en lång tid, och ännu på 90-talet när jag själv var barn så cyklade jag ju med min mamma till fabriken och handlade tyger och knappar och sånt.
Just det.
Så då fanns det en tygaffär kvar på området. Men den här epoken hade verkligen liksom sin kulmen kanske på 30-talet.
Så det här med regi för dig, vad är det fråga om, tycker du?
Jag halkade väl kanske in på den här regissörsbanan också, efter att jag då hade spelat ett antal pjäser på Oravais teater, så blev jag tillfrågad att flytta upp till vridläktaren då och vara den som styr. Och jag hade tidigare under studietiden också, så hade jag nästan fasat för de här regikurserna. Jag tänkte, oj nej, jag är ingen ledare, jag kommer inte att trivas i den här rollen, jag vill inte vara den här som liksom tar chefspositionen. Trodde jag. Och sen visade det sig att jag fullkomligt älskade det här med regi, och jag kände verkligen att jag fick spela på alla mina strängar och att jag kunde använda mig av allt som jag tycker om och kan, min konstnärlighet på många plan, och musikalitet och känsla för rytm och text och textbearbetning och allt det här. Det var verkligen jätteroligt. Och att jag fick det ansvaret på Oravais teater så betydde ju jättemycket för mig. Jag var ganska ung då när jag började. Och nu har jag har jag fått fortsätta ganska många år. Det är lite som att vara en kompositör, tänker jag, eller en dirigent för en stor symfoniorkester. Den känslan har jag ibland när allt fungerar och man får... Det är som att måla en stor tavla eller att dirigera en stor orkester. Att jag får påverka på väldigt många plan och vara den som skruvar upp och skruvar ner och tonar upp och tonar ner saker och ting. Jag upplever nog att finlandssvenskheten i Finland fortsättningsvis är väldigt stark och framförallt finlandssvensk kultur är nog väldigt, väldigt stark och mångfacetterad. Jag tror att vi helt enkelt bara måste fortsätta göra, vi måste berätta våra historier på vårt språk och skapa musik på vårt språk och skriva böcker på vårt språk och dikter.
Varför det är viktigt?
För att det är en del av vår identitet.
Mm. Mm. Men betyder det att du ser framtiden i teatern också som väldigt jordnära förankrad i den miljö där man framför den och så? Att det är viktigt eller tolkar jag det?
Jag kommer ju nu som sagt från den här skolan på Åravais teater där det här lokalhistoriska har varit och fortsättningsvis är väldigt, väldigt viktigt. Så jag brinner ju själv för det här lokalhistoriska och då kanske framförallt det här österbottniska och trivs med att gräva där jag står. Men naturligtvis måste vi också ha blicken utåt och inte heller isolera oss, för om vi bara gör teater för oss i vår lilla bubbla och i vår lilla sfär så är det inte heller bra. Att vi vill ju också bjuda in andra till det här och få ta del av vår kultur. Men det är väldigt viktigt för identiteten. Och på Åravais teater har vi ju alltid spelat teater på dialekt.
Mm.
Och det känns nog väldigt, väldigt viktigt för mig. Att det är ju, dialekter är ju också, det är vårt modersmål. Och det finns så otroligt många dialekter i svensk Finland och framförallt i Österbotten. Så att få spela på dialekt, att få skriva pjäser på dialekt och att sen få uppleva det som publik, det har nog ett mervärde. Det kommer ju liksom så mycket närmare när man får använda sitt eget språk. Sen kanske pjäser på dialekt inte räknas som lika viktiga eller stora pjäser. Jag blev ju faktiskt tillfrågad då i tiden att om vi skulle ha satt upp lumpänglar på Vasateater. Eller att jag skulle ha skrivit fortsättningen för Vasateater. Men det kändes ju inte riktigt rätt. Det kändes inte helt rätt för mig eftersom Åravais teater är Åravais teater och jag skriver för de skådespelarna. Och Lumpänglar var redan etablerad där i den miljön och för våra amatörskådespelare.
Okej, framtiden för dig då? Mm. Vad är det för projekt som kommer? Är det skrivande eller regisserande?
Den närmaste framtiden så är det nog Unga scenkompaniet. Mm. Vi fortsätter ju arbeta nu på hösten och har en väldigt intensiv höst framför oss. Vi har drivit ett treårigt landsbygdsutvecklingsprojekt där vi har undersökt hur det är att växa upp på landsbygden i Österbotten tillsammans med barn och ungdomar. Det här resulterade i två nyskrivna pjäser, så den första hade redan premiär här på våren tillsammans med barn som då spela med en professionell ensemble och då skrev jag den pjäsen. Och nu, höstens utmaning är då att på basen av all efterforskning vi har gjort under de här tre åren då tillsammans med ungdomarna skriva en pjäs som baserar sig på deras tankar och erfarenheter om hur det är att växa upp och bo i Österbotten. Så det här, den pjäsen håller jag på med som bäst och den ska bli klar här i höst. Och sen skriver jag nog på en pjäs för Åravais teater också för framtiden. Den har jag hållit på med väldigt, väldigt länge redan.
Nästa sommar i Åravais, hur blir det då?
Ja, nästa sommar spelar vi nog Under liten himmel igen. Vi har som tradition att spela två somrar i rad och i synnerhet när det är en framgångsrik pjäs. Och nu har ju nästan alla biljetter redan blivit sålda och vi har bara spelat ett par föreställningar. Så nästa sommar är lite lugnare, då blir det... Förstås att återuppliva pjäsen och kanske slipa på regin och scenerierna och allting igen. Men det blir en kortare kortare repperiod.
Är du en sån där som jobbar jämt eller kan du koppla upp?
Jag är väl en sån som har lärt mig att också koppla av och hitta balans mellan jobb och fritid. Jag går nog väldigt lätt in i arbete och jag tror att som konstnärlig person så det här är en så stor del av ens personlighet och identitet så man kan aldrig helt och hållet lägga det här åt sidan utan det lever ju och bubblar hela tiden olika idéer och projekt och visioner som man har. Så men jag har väl lärt mig med åren att också ta det lite lugnare och göra annat och inte arbeta ihjäl mig.
Stort lycka till och tack Annika Åhman för att du deltog här.
Tack.
Det här är Folk i Finland och du har just hört en intervju med regissören Annika Åhman från Oravais som bor i Vasa. Vill du höra fler intervjuer och även vårt specialprogram Kulturisterna? Då hittar du dem på hemsidan totalmedia.com, total med th.